God morgon allesammans. Jag tänkte säga så här, att förse er gärna med biblar som ju finns längst ner här i kyrkan. Jag tror att ni kan vara bra att ha till hands under predikan, att ni kan följa med lite bättre. Så ni som har biblar, slå gärna upp till första Johannes brev. Det femte kapitlet. Johannes skriver så här i femte kapitlet, 13 vers. Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds sons namn. Detta, vad är detta? Detta tror jag syftar på allt det föregående i brevet. Alltså hela brevets innehåll eller tema är vad han syftar på med detta. Och så skriver han, detta skriver jag till er för att det finns en bestämd avsikt med det som är skrivet. Det var inte så att Johannes satte sig ner och skrev och så blev det vad det blev. Utan när han började skriva så hade han en särskild avsikt med sitt brev. Och den talar han om här. Detta skriver jag till er för att ni ska veta. För att ni ska ha visshet. Inte för att ni ska hoppas eller för att ni ska önska. Utan det är starkare än så. Utan för att ni ska ha visshet. Och för att ni ska ha visshet om att ni har evigt liv. Liv, det är ett av Johannes favoritord. Och med det menar han inte först inte fysiskt liv. Och det är inte heller så att han enbart syftar på ett liv som uppkommer efter döden eller i himlen. Utan Johannes pratar om att vi har övergått från döden till livet här och nu. Det handlar om ett andligt liv. Ett förnyat liv. Ett uppståndelseliv. Ett liv som uppkommer i Guds gemenskap och som uppkommer av Gud. Det är något vi äger här och nu, något som tar sin början nu. Det är, man kan säga också att det är en försmak av det livet som ska ta sin fulländning och fullkomning en gång i evigheten, i himlen. Men det finns här nu, det börjar nu, det livet kvalitativt, så som Johannes menade. Ett andligt liv. Och Johannes har sagt, han har en bestämd avsikt med sitt brev. Han skriver för att ni ska veta, att ni ska ha visshet. Det är inte meningen att man ska ha evigt liv utan att veta om det eller utan att vara säker på det. Det är inte meningen att man ska ha liv utan att vara säker på det. Och den som äger en frälsningsvisshet tenderar att tacka Gud för den. Att prisa Gud för den och att ära Gud. Och det går inte att ha frälsningsvisshet om man fokuserar på sig själv. Man kan bara ha frälsningsvisshet om man fokuserar på Jesus. Bara genom tro. Och därför är det så centralt. Och därför tror jag att det är Guds vilja att vi ska ha detta. Därför att den kommer av att vi har flyttat fokus i våra liv från oss själva till Jesus. Detta har jag skrivit till er. Och vad är det då som Johannes har skrivit? Det som jag sa förut, att jag tror att det är i princip allt det föregående i brevet. Det finns nästan en parallellvers till detta i Johannes evangelium. Han använder samma, ska man säga, retorik där också i evangeliet, där han i slutet på evangeliet också talar om varför han har skrivit sitt evangelium. Och ni behöver inte kanske slå upp denna, men Han säger i 20 kapitlet Johannes evangelium: många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har blivit nedskrivna för att, kommer det här igen, för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att genom tron ska ha liv i hans namn. Så evangeliet, skriver Johannes, säger han, för att ni ska tro och därigenom ha liv. Men det här brevet har han skrivit till dem som har tro, för att de ska veta, ha visshet om, att de har evigt liv. Ni som tror på Guds sons namn. Så hur kan vi veta? Vad har Johannes egentligen sagt här i det föregående? Hur kan vi veta att vi har del i detta livet? Ja, jag vill mena att det svaret på detta, det faller i tre kategorier. Två av de här kategorierna är sådana att de går via förståndet. De kommer in till oss via intellektet. Det är ett resonerande, det är visshet som kommer genom resonerande, kanske genom slutledning, observation. Den tredje kategorin är oberoende av intellektet. Samtidigt är alla de här tre också sammanvävda med varandra. Jag ska börja med den här första. Första grunden till visshet om evigt liv. Den är grundad på Guds löfte. På Guds uttalande, på hans proklamation. Och vi har den i de närmast föregående verserna till den här vi har läst här i femte kapitlet. Om ni går tillbaka till vers 9 så läser vi med början där. Om vi godtar människors vittnesbörd så ska vi veta att Guds vittnesbörd är för mer. Eftersom detta är Guds vittnesbörd, att han har vittnat om sin son. Den som tror på Guds son har vittnesbördet inom sig. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på vittnesbördet som Gud har gett oss om sin son. Och detta är vittnesbördet: Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är i hans son. Den som har sonen har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Johannes skriver i evangeliet, i början av evangeliet, som en nyckelvers egentligen till hela evangeliet, är att men åt den som tog emot honom, Jesus, gav han makt att bli Guds barn. Och i en annan översättning står det, gav han rätt att bli Guds barn. Varför har Jesus makt att göra den som tror till Guds barn? Varför har han den rätten? Jo, han har den på grund av sina meriter, kan vi säga. Sina gärningar som han har utfört. Han har på ett sätt förtjänat den rätten, den makten. Det är ju beskrivet på många ställen i Bibeln, men ett ställe jag vill läsa ifrån är från Romarbrevets tredje kapitel, ifrån den 23 versen. Romarbrevet 3:23. Där står, jag kan bara påpeka att ni har förmodligen Bibel 2000 som ni sitter och läser nu, och om ni har märkt så kanske det skiljer sig lite ifrån det jag läser. Jag läser ifrån folkbibeln, men då läser jag från Romarbrevet 3:23. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att tas emot genom tron. Så på grund av vad Jesus har utfört, att han har gett sitt liv, hans blod har utgjutits, så har han makt, så har han rätt att erbjuda frälsning, att friköpa ifrån döden, både den andliga och den fysiska, och att erbjuda nytt liv. Och honom, står det, har Gud ställt fram. Gud har förevisat honom offentligt. Så kom och ta emot för intet. Frälsningsvisshet på denna grund kommer av att vi uppehåller oss vid vad Herre Jesus har gjort. Och vi uppehåller oss vid uttolkningarna och vid löftena. Gud har sagt något och vi tror på honom. Moody var en känd amerikansk evangelist från tidigare århundrade. Han sa så här: Gud sa det, jag tror det. Det avgör saken. Och i verserna vi läste här från Johannes brevets 5:e kapitel så framhåller Johannes att vi godtar människors vittnesbörd, men vi ska veta att Guds vittnesbörd är för mer. Så detta är en grund till visshet som kommer av att vi tar Gud på allvar. Vi tar på allvar Guds trovärdighet om hans egna påståenden, hans egna löften. Gud har sagt det. Vi tar emot det. Så detta var den första grunden. Den andra grunden till visshet är det som Johannes egentligen uppehåller sig till betydligt mer i detta brevet. Jag kan väl säga att det egentligen är brevets huvudsakliga tema, denna andra grunden. Och det är följderna i våra liv av att vi har fått del av det eviga livet. Det finns orsaker till att han uppehåller sig speciellt vid just denna grunden. Vi ska komma lite grann till det strax. Men det handlar om, det är ett oemotståndligt resultat av det verk som Gud har påbörjat. Av att den nya födelsen ägt rum. Vi ska se på några exempel här vad Johannes skriver. Vi tittar först i det 3:e kapitlet i brevet, den 14:e versen. Vi har visshet att vi har gått över från döden till livet. Ty vi älskar bröderna. Ska vi lägga märke till igen att här talar Johannes om att övergå från döden till livet. Han menar här och nu, han menar inte en gång i framtiden. Det har skett en övergång här och nu i detta livet från döden till livet. Livet i den bemärkelse som Johannes pratar om. Det andliga livet, det nya livet, Guds livet, Guds gemenskapen, det är liv. Och han säger att vi vet därför att detta livet för med sig förändringar, resultat, frukter i våra liv. Vi älskar bröderna. Det är väldigt viktigt att vi inte vänder på detta och att vi läser det som att vi har liv därför att vi älskar bröderna. Det är inte det som är grunden till livet. Grunden är Jesu verk. Vi är oförmögna att själva framskapa det nya livet. Det framskapas inte av att vi tar oss i kragen, lyfter oss i håret, älskar bröderna. Då har vi vänt på ordningen här. Utan att vad Johannes säger, det är att när det nya livet har tänts i oss så kan vi i viss mån avläsa ett resultat i våra liv, i våra medtroendes liv. Vi älskar bröderna. Vi tittar på ett ställe till. Det andra kapitlet med början på 3:e versen. Jag börjar återigen med orden här, vi vet. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger, jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Och återigen att vi ska inte vända på ordningen här. Det är inte så att vi känner honom därför att vi håller hans bud. I viss mån är det så att vi kan lära känna honom mer när vi håller hans bud. Men själva grunden, starten, kommer av att han har lagt ner sitt liv till oss och gett oss en kärlek till hans bud, en vilja att hålla dem, en sorg när vi bryter dem. Det är inte så heller att vi aldrig bryter hans bud. Det är Johannes väldigt tydlig med redan i första kapitlet där han säger att om vi säger att vi inte har synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Så att det är inte så att man inte kan bryta Guds lag, eller att man inte, Paulus menar inte här att vi håller den fullkomligt, men att det finns en önskan och en vilja och en kärlek till Guds bud. Och återigen, vi ska relatera dessa då till vad Johannes sen sammanfattar med i slutet av brevet. Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds sons namn. Ta ett exempel till på detta ifrån det fjärde kapitlet, den sjätte versen. Vi tillhör Gud, och här tror jag att med vi så syftar Johannes på sig själv och möjligen på de övriga apostlarna. Vi tillhör Gud, den som känner Gud lyssnar till oss. Den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens ande och villfarelsens ande. Och vad jag tror Johannes säger här är att den som är född av Gud, han tar till sig Guds ord. Han är mottaglig för Guds ord och har en vilja att underordna sig det. Att det är också ett tecken på att vara av Gud. Jag sa förut att det fanns en anledning till att Johannes uppehåller sig så mycket just vid denna grunden till visshet om att ha del av livet, det eviga livet. Och förmodligen är det så att det finns ett historiskt sammanhang här i vilket brevet skrevs. Att i den eller de församlingarna som tog emot brevet så fanns det vissa problem. Och det fanns en falsk tro eller en falsk bekännelse och förmodligen en slags erlära kopplad till detta, och det kanske fanns både då de som ville framträda som ledare och förkunna ett annat evangelium där det var helt frikopplat ifrån Guds vilja, Guds bud. Och Johannes skriver detta för att bemöta den här situationen. Och vi ser att runt omkring de här verserna vi har läst så finns både det positiva så att säga och det negativa, det svarta och det vita. I den här första versen här, kapitel 3, vers 14. Vi vet att vi har gått över från döden till livet, hur vi älskar bröderna. Den som inte älskar blir kvar i döden. Och i från andra kapitlet där, vers 3-5, den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Så att här finns alltså någon typ av erlära som har kommit in i församlingarna och där människor inte så att säga bär, där inte livet har uppkommit och människor har inte äkthetens tecken i sina liv, men samtidigt så propagerar man riktigheten i detta uppenbarligen, så att det är inte så att det är sökande människor som ännu inte har tagit emot livet, men som söker detta, utan det är människor som har på något sätt anammat en avart och står för denna och propagerar denna. Så därför uppehåller sig Johannes mycket vid det här. Så detta var den andra grunden till visshet, att vi ser att våra liv bär en frukt, ett tecken på att det nya livet har tänts, att det har uppkommit. Och det Johannes nämner här då, det är kärleken till bröderna, kärleken till Guds vilja och hans bud, och en hörsamhet till ordet, till Guds ord. Och i båda de här första som vi har pratat om nu, så är det ju så att vi kan läsa ordet, vi kan granska oss själva, vi kan resonera, vi kan komma till en slutsats som vi grundar vår visshet på. Men den tredje kategorin som jag vill komma till nu, den tredje pelaren som frälsningsvissheten vilar på, den är, och det är den främsta vill jag tillägga, den är oberoende utav intellektet. Den är oberoende av förståndet, oberoende av något vi resonerar oss fram till. Och vi ska direkt läsa då de verserna ifrån Johannes brev som talar om detta. Så att gå till det tredje kapitlet, den 24 versen. Den andra delen av versen. Den allra sista i tredje kapitlet. Där står: och att Gud förblir i oss, det vet vi av anden som han gav oss. Vi läser också fjärde kapitlets trettonde vers. Egentligen upprepar detta. Vi vet att vi förblir i honom och han i oss, därför att han har gett oss av sin ande. Och i femte kapitlet, tionde vers som vi läste förut, den andra delen av versen. Nu ska vi se att jag säger rätt här. Den första delen av versen. Den som tror på Guds son har vittnesbördet inom sig. Detta är den högsta formen av visshet. Och det som jag sa, det är en slags visshet som inte är resultatet av härledning, inte något man resonerar sig till. Det är ett personligt vittnesbörd ifrån anden. Ett direkt vittnesbörd. Lodrätt från ovan, har någon sagt. Gå ut en solig dag när solen skiner och du vet att solen skiner på dig. Du behöver inte vrida och vända på det och diskutera med dig själv om det. Samma med detta vittnesbördet, men det är ännu starkare. Och det har en annan aspekt också, att det är ett mycket mer personligt vittnesbörd. Därför att det kommer från en person. Solen är inte en person, men anden är en person som vittnar. Vi ska läsa kort om detta också på några andra ställen i Bibeln. Jag vill gå till Romarbrevets åttonde kapitel. Följ gärna med dit. Den sjätte versen, sextonde versen. Romarbrevet 8, vers 16. Vi börjar på vers 15. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande, i vilken vi ropar Abba, Fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Jag läste ju förut här från Johannes evangeliet, men åt alla dem som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Och här säger Paulus att de som har tagit emot Jesus, de har också vittnesbördet om detta barnaskapet inom sig. Anden vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Det är något definitivt över det. Paulus utgår från att romarna är medvetna om att de har mottagit detta vittnesbördet ifrån anden. Att Guds ande bor i och vittnar i dem. Samtidigt som jag säger att detta är någonting definitivt, så tror jag också att det är något som det finns grader utav. Eva här läste ju förut ifrån Efesierbrevets tredje kapitel. Jag hittade där Paulus ber för de troende i Efesus. Han ber att Gud ska ge dem kraft och styrka åt sin inre människa genom sin ande, och att Kristus genom tron ska bo i deras hjärtan. Jag tror inte det är möjligt att Paulus menar att Kristus inte bor i deras hjärtan. För då tror jag inte att han skulle ha menat att de var kristna. Men jag tror att han pratar om det han ber om är en växande erfarenhet. Ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Ni ska då tillsammans med alla det heliga förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Det finns grader. Det finns växande. Men det finns också, även man så får säga, i den lägsta graden något definitivt över det hela. Något som ger en visshet, en omedelbar visshet. Anden vittnar om närvaro och om gemenskap. Anden är en person. Det är ett personligt tilltal. Även den vittnar om nåd hos Jesus Kristus. Och jag är övertygad om att det är Guds avsikt att vi alla har en visshet som är grundad på det här direkta vittnesbördet ifrån Guds ande. Det finns inget, tror jag, som är mer värt att äga. Det är pärlan som köparen sålde allt för att kunna köpa. Det är skatten i åkern. Sälj allt. Gör detta till ditt främsta mål. Om du menar dig sakna detta vittnesbördet, ta fasta på att Jesus har lovat detta. Jag tror att först att vi behöver komma till en övertygelse om att detta är en del, så att säga, i själva frälsningen som erbjuds här och nu. Det är en del av paketet, om man säger så. Det gäller var och en av oss. Kristus har friköpt oss för att han ska kunna ta sin boning i oss. Jesus talar så mycket om detta själv. Jag vill verkligen rekommendera en läsning av Johannesevangeliet med strålkastarljuset på detta Jesus talar om. Att han nämner ord som att han vill manifestera sig. Han vill ta sin boning. Och han pratar om anden som ska komma och vara med er för alltid. Det är inte en extra grej. Det är inte kristendom deluxe. Utan det är liksom vad Jesus har friköpt oss. Har med sitt blod har han köpt rätten, makten att göra oss delaktiga av detta. Så jag vill säga till oss alla att vi behöver växa i den här vissheten. Jag tror att det är avgörande för vårt andliga liv och församlingens andliga liv. Läs, meditera, bli övertygad att det gäller oss alla. Och med den övertygelsen så be i enlighet med Jesu ord i Lukas evangeliet, 11 kapitel, välkända orden. Om ni som är onda förmår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er fader i himlen ge den helige ande åt dem som ber honom? Och där slutar vi. Herre, jag ber att du ska låta orden gräva sig djupt i oss. Jag ber att du ska ge oss en visshet om härligheten i ditt löfte. Att du bor i oss. Att du vill ta din boning i oss med din ande. Att du vill komma där för att vara Herre i våra liv. För att göra våra liv nya, förvandlade. Att vi övergår från död till liv. Öppna våra ögon, öppna våra hjärtan. Ge oss en obetvinglig längtan och hunger. Hjälp oss att sätta åt sidan allt som kan stå i vägen. Allt som vi riskerar att skatta högre än detta. Du har lovat oss att från vårt inre ska flyta strömmar av levande vatten. Herre, hjälp oss att ta emot ditt löfte i tro. Tro att detta är din avsikt. Detta är vad du har dött, utgivit dig för att det ska ske med oss. Jag ber att du ska uppfylla oss alla, att du ska uppfylla vår församling med din ande. Genom allt som var och en bidrar med av liv och gåvor och kärlek. Vi ber i Jesu namn.